Välkommen till Kulturreaktionen. Det är podden där vi diskuterar det som vi sett i veckan. Och vi, det är alltså Kia Svetihin, Silja Sahlgren Fortstad och jag, Johanna Grönqvist. Och vi alla tre jobbar på Svenska Yles kulturredaktion. Och jag tänkte börja tala om nakenhet. Vad har ni för ett förhållande till nakenhet, Silja och Kia?
Menar du sådär att är jag naken nu? Nej. Men det där, jag
men har ni svårt att tala om nakenhet?
Nej, jag är från en familj där alltså nu är jag 34 år gammal och jag går fortfarande med mina föräldrar ibland och badar bastu. Och vi är sådär ganska nakna. Jag tyckte det är så här finlandssvenskt och fint att vara naken. Är man inte naken? Silja, är du naken?
Det beror på lite, inte jag är naken jämt och ständigt, men då tycker jag ju också att man inom familjen faktiskt har en ganska frigjord. Ett frigjord förhållningssätt till nakenhet, och att tala om nakenhet är ju definitivt inte någon tröskel överhuvudtaget. Och jobbar man med film så är det omöjligt att inte konfronteras med det.
Jag har funderat på nakenhet eftersom jag har förra veckan stiftat bekantskap med en sån här fotobok som heter Alaston Totus av Marika Kiviharju, där hon då har fotograferat finska kändisar nakna. Och den här fotoboken bygger väl egentligen på en utställning som hon hade i fjol, där hon då, hennes motto var väl det, hon hade kommit på den här tanken med att kändisarnas, den bild som offentligheten ger av kändisar, den är kanske inte alltid helt sann. Att sen när man lär känna de här kändisarna så visar det sig att de är helt andra människor, eller att de kan ha helt andra sidor. Och det här var ju en revolutionerande tanke då som Marika Kiviharju hade kommit på. Men så menar hon då att man på något sätt får se en annan bild av kändisar när de tar av sig kläderna. Och det här börjar jag fundera på, för jag tror inte alls på det. Och sen måste jag ju då gå till en bokhandel och bläddra i den här boken. Och fick förstås det bekräftat att inte förstår jag Teuvo Hakkarainen så hemskt mycket mera när jag har sett honom med bar överkropp. Väldigt många alltså av männen som är fotograferade i den här boken, de har byxorna på.
Så att, är kvinnorna nakna?
En del av dem är, men de flesta kylar nog liksom är storvända så att man ser inga snippor eller snoppor. Och vissa har sen sån här vackra någon spetsduk över kroppen så att man inte ser så väldigt mycket av den. Men just när ni nämnde bastun så har jag funderat på det här med att man tidigare ju har sagt att vi i Finland har ett sånt här. Just den här bastukulturen är så fin. För när vi klär av oss och sitter på bastulaven så kan man inte säga att vem är verkställande direktör eller vem är bara en vanlig donare. Och jag tror inte alls att det här stämmer idag mera. För att det liksom, vi har ju ett sånt här sjukt kroppsideal och också det här med hur mycket vi tränar och hur väl man sköter sig. Och idag kan du ju liksom fixa och bättra på din kropp väldigt mycket, så att
jag tycker
när du klär av dig så det ju, du ger liksom en ny bild av dig själv. För då kan du ju verkligen se att vem är det som tränar 5 dagar i veckan och vem är det som har gått på operation och fixat till sig. Och varför har någon då inte fixat till sig om den inte då har gjort det, om man tycker att det hänger lite väl mycket?
Nej, jag håller helt med. Jag tycker den där frigjordheten som vi har haft i förhållande till nakenheten när det gäller bastukulturen, där man har framhävt det här att det finns utrymme för alla kroppar. Och man ser kroppar i alla åldrar och så vidare. Det här håller man nog på snabbt att tränga in i någon slags här prestationsångestfack igen. Liksom just att det blir det här att du värderar den här kroppen hela tiden. Och jag tänkte också på det här att man skulle se kändisar på något annat sätt. Jag insåg att John Donner också ingår i den här boken bland kändisar som har fotats naken. Det börjar ju bli liksom som ett standardelement när det gäller att skildra honom. Och inte har jag uppfattat det som att det skulle liksom ge någon slags ytterligare dimension till en människa som annars också har varit ganska öppen med sig själv på alla plan.
Men är hennes grej, den här författaren, konstnären,
fotografen
att man är på något sätt man blir en annan människa, blir man en bättre människa så fort kläderna far av?
Nej, tror jag att hon säger väl att det blir att man blir en bättre människa, men jag tror att hon på något sätt tänker att det är den här liksom nakna sanningen kommer fram när man tar av kläderna, att då kan vi inte mera dölja någonting.
Har ni sett det där fantastiska programmet Adam och Eva, där de alltså är nakna i den där reality-såpan?
Jag tänkte precis på den jag också.
Jag kan inte faktiskt, nu låter det här ju hemskt, men jag kan inte äta och titta på det samtidigt. Jag tycker det är så äckligt. För jag vill inte, och då har jag inga problem med nakna människor, det är inte det. Men jag vill inte titta nu på andra människor som är nakna när jag äter kvällsmat till exempel.
Men å andra sidan, man glömmer ju det ganska snabbt att de är nakna Jag har nog inte orkat titta på ett helt avsnitt till
slut.
Nej,
för det är så dåligt. Men vad är poängen med det? Varför ska du vara naken?
Men där är igen, alltså, det är ju det när man gör nakenheten till någon slags skenbar friordhet. När det egentligen bara är effektsökeri. Och ett sätt ytterligare att liksom skapa den här pressen hos människor.
Men så heter det ju också Adam söker Eva och så är det på någon paradisö där de ska vara nakna. Men så finns det två Adam och det är det som jag inte riktigt ännu har förstått. Men är det sen så att det ibland finns två Eva och en Adam? Eller är det alltid två Adam som då ska på något sätt försöka vinna att få den där dejten med den här Eva?
I en del var det två Evan och en Adam. Men det där tycker mycket om att simma. Jag är gammal tävlingssimmare, har varit simlärare i alla dessa år. Och det där, det är faktiskt jättejobbigt ibland i butiken när någon elev, alltså min gammal sån här simskoleelev eller föräldrar till något barn som har varit i något babysim som jag har dragit, kommer att säga att ser du Kia, det känner jag inte igen när du har kläderna på. Mm. Och man är sådär, nej. För att vi brukar alltid umgås alltså ganska avklädda. Och där tycker jag samma, när jag träffar, jag är väldigt ofta i en av Helsingfors största simhallar och så träffar man faktiskt ganska ofta människor som är så halvbekanta. Så det blir lite sådär att hej, man kan ju inte gå fram och krama. Vilket jag ibland alltså måste lägga band på mig själv, för jag är jättekramig annars, men jag vill nog inte krama naken. Och så blir det lite sådär underligt, för då är man är så avklädd. Mm. Faktiskt.
No, det är det att när jag tar av mig glasögonen och går in i en offentlig bastu eller simhall så ser jag inte redan. Så det måste människor komma väldigt nära förrän jag ska ens märka dem.
Jag har ingenting att tillägga till det.
Men jag tycker jag kan fortsätta med ett annat ämne som har med den här nakenheten att göra. Nämligen the dad bod, som alltså är det nya som man ska se ut. Det här är ett fenomen som exploderar på internet. Och det exploderar på internet på det sättet att det är alltså USA som har, eller amerikansk media skriver till höger och vänster om the dad bod, alltså the dad body. Mm-hmm. Kommer ni ihåg när det var normcore som skulle vara för ungefär ett år sedan, så skulle alla se ut som normcore, man skulle klä sig alltså som man ser ut i Seinfeld.
Aha, det har jag totalt missat.
Det har gått det förbi. Okej, man skulle klä sig som en pappa, man skulle klä sig lite dåligt. Lite, förlåt alla pappor, inte dåligt utan lite tråkigt. Ni vet som Jerry.
Beige.
Ja, beige och lite sådär för korta byxor och flanellskjorta. Nu för tiden ska man också då se ut som en pappa. Alltså männena har fått lov. Det är det här nu som jättemånga är nu arga och sura på internet i olika bloggar. Bland annat PP, man gör sig väldigt ondsint och arga över det här. Man ska klä sig, alltså du behöver inte vara så jättetränad mera, utan dina muskler, det ska synas på dig att du har tränat någon gång, du har kanske spelat fotboll eller varit med i någon innebandylag. Och idag är du lite äldre, du har blivit pappa, du är kanske 35-40 år gammal. Leonardo DiCaprio är alltså en av de här förebilderna inom the dad bod. Och du ska ha ett sånt här lager av fett, lite alltså lönfett, lite. Mm. Så man ser under att det nog fanns något där för ett par år sedan, men att nu har du då ätit mest pizza och du köl på veckosluten och kanske du nu ibland går ut och går med hunden. Och det är det nya in. Och det där, och nu säger många att det här är ett mode för män som kommer att stanna, för det är ju så lätt, man får vara lite, ha lite hull på håret, så att säga.
Varifrån kommer det där namnet då? Det är liksom pappor. Det gäller då inte liksom alla män, utan Leonardo DiCaprio är ju inte pappa, vad jag vet.
Nej, det är ganska intressant att det är så.
Shit, okej. Okay. De har andra människor också då som, vad heter han? Adam Sandler är en pappa. Jaha. Kropp. Och han från How I Met Your Mother, han som är gift.
Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Ni
men Ben Affleck då, hur är det med honom?
Finns jag kan visa liksom bilder åt er hur man ska se
Matt
ut.
Matt Damon, men han har ju varit väldigt tränad sådär.
Man får inte vara alltså sådär hemskt tränad. Man ska ha tränat, men för något år sedan, kanske också ett år sedan, så var det jättepoppat. Alla satt upp bilderna, de var på crossfit-träningar och det var liksom sixpack hit och det var sixpack dit. Och idag alltså så behöver man då inte mera. Du får skippa gymmet och istället gå på öl, vilket alltså... Jag tycker
men du ska då ha de där musklerna där under hela tiden. Ja, det jag inte förstår, du kan ju då liksom, du kan inte se vanlig ut, utan det ska på något sätt synas en sixpack, men inte för mycket.
Du får inte ha skippa liksom kontopiring på fredagarna, utan du måste ha gått någon gång och träna. Och det ska synas på dig.
Men det är det som är fascinerande, jag menar, det har konstaterats i evigheter att de flesta pappor så att säga går upp i vikt när de har fått barn, därför att de rensa och så att säga, de äter upp barnens mat i samband med alla middagsmål. Och att det är därför så många medelålders pappor plötsligt börjar lägga på hullen. Men det, då liksom, det räcker inte som trendighetsfaktor här då, om man kan visa upp den typen av...
Det är alltså en 19-åring som har uppfunnit den här, the dadbod. Mackenzie Pearson från Clemson University. Och hon liksom beskriver dem helt enkelt som att du går på gym, du dricker mycket på veckoslutena och du äter mycket pizza. Det är inte övervikt, men det är inte heller en sixpack det handlar om. Bland annat då läste jag Peppes blogg och hon säger alltså att det där både patriarkatets present till männen och är liksom förstås upprörd över att varför får inte kvinnor se ut som de vill. Jag tänker inte gå in på den diskussionen, för att jag måste, när jag har läst om den här The Dadbod, ni kan alla googla The Dadbod så får ni se hur de ska se ut, de där männen. Alltså, det stör faktiskt inte mig, jag tycker det är helt skönt alltså att kanske också kvinnor i något skede kan gå till den, att man accepterar att man får se ut hur man vill.
Men man får inte se ut hur man vill, för jag menar nu när brittiska kungahuset har fått tillskott så figurerade på Facebook en massa artiklar kring att hur är det möjligt att hon ser så här fräsch ut bara när hon har... just nedkommit med ett barn. Men det är inte heller bra.
Men hon
det är
ju till kungafamiljen, jag menar det är annat.
Ja, men jag menar att det skapar debatt. Har du kommit tillbaka i form snabbt så är det liksom något fel på det också. Har du inte gjort det så är du inte tillräckligt mån om dig själv. Det är, kvinnor sitter alltid fast i den här samma saxen. Det är aldrig bra. Mm.
Precis, och det är det som många är arga på.
Det är ju i England nu också, de här senaste veckorna figurerar en sån här reklam där det är något sånt här proteinmedel som man ska äta för att din kropp ska bli liksom färdig för beachen. Och den har ju väckt då ett enormt hat i England där folk liksom har gått ut och börjat klottra på de här reklamskyltarna på tunnelbanan och överallt. Och de har varit alltså hitta extremt fiffiga sådana här
taggar
och hur de har liksom förändra dem och skriva på oss och klistra in nya bilder på, det här, på den här reklamen för att på något sätt motverka det. Där det bara handlar om det att kroppen ju är färdig för stranden när kroppen egentligen är på stranden. Då är den väl färdig för att vara där. Att man behöver ju inte sen ytterligare skapa press på att det måste se ut på ett visst sätt när du klarar av det där på stranden.
Jag är färdig för nästa ämne nu. För jag tycker att det här hakar så bra på det här. Jag har nämligen sett den här dokumentären som kom här just före 1 maj om den här Benjamin Peltonen, det här Instagram-fenomenet. Och så har jag överhuvudtaget börjat intressera mig lite för det här med Instagram och kändisar så att säga, som stiger fram därifrån. Vi hade på Yle här också en artikel alldeles för några dagar sedan på den här Rebecca Forsberg som har haft 29 000 följare, tror det var, på Instagram. Och jag tycker det är otroligt fascinerande när man tittar på den här dokumentären om den här Benjamin då, hur man så att säga, han är så pass ung och så otroligt medveten om hur han ser ut i varje bildvinkel, hur han ska föra sig, hur han så att säga, hela hans identitet på något sätt tar form när han förevigas.
Han har ingen dadbod, det kan jag bara ta inflika. Han har nog en betydligt yngre kropp.
Men han var också fascinerad över det här med beachen, att komma igång, för det, för i den här dokumentären så är han då i Los Angeles och är fascinerad över att hur kan de här människorna som ständigt äter fast food ändå vara liksom så här beach. I beach-skick hela tiden. Men jag tycker i alla fall att det är intressant, jag tycker det är ett intressant fenomen det här. Att du kan liksom som väldigt ung på något sätt skapa en karriär och skapa en offentlig identitet bara med det att du får ta dig själv. Jag menar, det är helt lite smått obegripligt faktiskt. Men vad tror ni liksom att det kommer att leda till?
Benjamin Peltonen är ju i och för sig ett fenomen. Jag har en gång intervjuat honom och då tog jag en selfie med honom, stackaren. Men sen fick jag figurera på en massa sådana tonåringars collage som de satt ut där jag var alltså med. För jag var ju den där som intervjuade Benjamin Peltonen. Nog sagt om den bilden, för det var inte så fin. Men han har ju alltså fotografer som fotar honom. Hans utseende är ju det som på riktigt spelar roll på något sätt i hela den där konstellationen kring. Vem är han? Det är lite som Kim Kardashian. Nej, förlåt Benjamin Peltonen, nu jämför jag er båda här, men jag menar, vad är det han kan? Ja, no, han ska ge ut musik, eller han har gett ut den skiva.
Nej, det fungerar uppenbarligen, om jag nu tolkar det här dokumentära inslaget rätt, så funkar det helt enkelt så att när han hade tillräckligt många följare på Instagram så tog skivbolagen kontakt. Så att jag menar, det
funkar. Hade han sjungit då också?
Jag läste nu efteråt att han hade satt ut på Instagram någon slags snutt, jag vet inte om det funkar så att du kan sätta annat än en stillbild, men någonstans ifrån hade jag tydligen fått att han nog kan sjunga.
Du kan sätta klipp.
Och så funkar det så här. Men jag menar, det är klart, de visste att det finns den här liksom, marknadsbasen fanns liksom redan. Så då är det ju bra att mata den så fort det finns. Men jag menar bara, det är inget ont i det. Och jag tycker att han verkar vara helt sympatisk. Och det är inget fel på det att ha en drive och vilja framåt. Och att inte kämmas för sig själv. Alltså, det är helt okej. Men jag menar att skapa den här bilden av att det här är det du har så att säga för att ta dig framåt. Överhuvudtaget, jag menar för jämnåriga så måste det ju kännas rätt jobbigt faktiskt.
Ja, och sen också det då att människor går in, alltså det som jag har sett på vissa av de här kändisarnas Instagram, så ser jag ju inte så hemskt stor skillnad på de här bilderna som de då tar av sig själva varje dag. Och så ska du då alltså, som när du följer, ska du då gå in och gilla dem då hela tiden, alltså att man, eller uppenbarligen ser då folk jättestora skillnader i att nu var det en sån här blick och nu var håret lagt på det här sättet och det är ju totalt annorlunda från hur det var igår, eller för fem timmar sedan.
Nej, vi diskuterade här tidigare med vår kollega Anna-Maja Kalén som sa att ja, det här liksom, det är lite som blir den här de generationen som har vuxit upp nu med alltså Big Brother, alltså reality-serier. Och det här är liksom följande steg, att du vill ha liksom reality-underhållning hela tiden men med snygga människor. Att då har du liksom de här Instagram-kontorna där du kan följa upp de här tonåringarnas då vardag och i princip se hela tiden hur deras liv fortskrider.
Och vad händer när Benjamin Peltonen får en dadbod? Men det är nog så länge i framtiden. Nu han är ju under 20.
Ja.
Att det därför att jag tror att man måste nog vara kanske 35 plus för att gå falla in i det där facket tillsammans med Leonardo DiCaprio och Adam Sandler. Nu märker jag att den här podden, kulturreaktionen har bara reagerat på det där faktiskt kroppar. Det blev väldigt förkroppsligad podd. Så jag tycker att vi avslutar i så fall med en till man. med manliga kroppar som faktiskt också ganska ofta är nakna. Jag ska säga 9 maj, 70 år sedan andra världskrigets slut. Också Europadagen 1950, så gick Robert Schuman ut och så deklarerade han att nu ska Europa bli en, att vi ska bevara freden. Men alltså det är faktiskt segerdagen sedan andra världskrigets slut. Så man firar, om jag har förstått det rätt, den 8 i Europa, de allierade firar, men den 9 i Ryssland. För att det var någonting med tidsskillnader och hit och dit. Men jag har i alla fall läst en artikel som Anna-Lena Laurén har skrivit om Putin. Vi pratar om manliga kroppar så måste man prata om Putin.
Som ju älskar då att visa upp sin bara överkropp.
Han har inte manliga sysslor.
Han har inte en dadbod, det kan jag ju säga. Fast är han pappa?
Jo, han har bara.
Han har säkert många. No, men det som jag tyckte, jag blev så alltså förvånad när jag läste den här artikeln om Putin. Anna-Lena har träffat Jekaterina Melnik som är 33 år gammal. Och hon älskar Putin. Hon är detta fotomodell och har på sig en t-shirt som det här trycket föreställer Vladimir Putin. Och det är en av de mest spridda populära bilderna av honom. Han har solglasögon på sig och så ser han så uttryckslös ut. Ni vet, han har ju bara ett uttryck. Han ser alltid likadan ut. Och då säger hon så här, visst är han en sexy motherfucker. Och jag måste säga att det där Putin är mycket saker, men han är nog inte en sexy motherfucker kanske i mina ögon.
Men han är en man med makt.
Blir man alltså automatiskt en sexy motherfucker när man har makt?
Båda
på en gång.
No, Silja.
Jag tror nog att det är mycket det, för jag menar mycket den här artikeln, jag menar det när de går in på att varannan rysk kvinna skulle vilja ha ett förhållande med Putin. Och jag menar, det att det inte spelar så stor roll egentligen den här politiska aspekten, utan det är hur det känns. Det känns tryggt när landet ligger i hans händer på något sätt. Det tycker jag är otroligt fascinerande att man närmar sig den här aspekten på det sättet. Så jag tror definitivt, jo, har du män med makt och självsäkerhet och en viss sån här bondus, så av någon underlig anledning så funkar det.
Men har inte vi haft lite samma sak här också med diverse statsministrar och jag menar Kekkonen var väl en väldigt
sådana,
en sexsymbol då på sin tid också, just för att han var en man med makt och väldigt stark och säker på sig själv.
Det som jag kan tycka är fascinerande liksom att när det gäller just Putin, att det är så mycket de här liksom klassiska klischébilderna liksom av vad manlighet är, som på något sätt går hem, som man tycker borde vara lite förlegade och man borde ha kommit förbi den fasen på något sätt när man ska göra någon slags analys av någonting, men att det är så otroligt viktigt vilken bondus du har, i vilka situationer du låter dig fotograferas och hur mån du är om ditt ansiktsuttryck. Jag tänkte att jag menar när de här instagrammarna är måna om att lägga håret rätt och pluta med munnen, så Putin har igen sin helt egen, så att säga, bildvinkel som är liksom den här standardgrejen.
Sen kommer ihåg att Putin, artikeln kommer också framåt, så att klyftan mellan anhängarna och kritikerna är djupare än någonsin. Men Jekaterina, hon hör alltså till dem som faktiskt avgudar honom. Och här, det som jag kanske liksom kan se också som en ett svar på det här med att varför vill varannan kvinna, 50% av kvinnorna i Ryssland, ha ett förhållande med this sexy motherfucker. Jo, det handlar mycket om, tror Anna-Lena Laurén, att hon har vuxit upp alltså med sin mamma och mormor. De har alltså fostrat tillsammans. Nu fostrar de, hon med sin mamma, hennes dotter. Alltså männena lyser med sin frånvaro hemma hos vanliga familjer i Ryssland. Och därför behöver man väl kanske då en
landsfader.
Landsfader. Mm. Men i varje fall är det ju inte många av de allierade som tänker fara och fira någon andra världskrigets slut tillsammans med Putin på lördagen. Det är ju nästan alla ju tackar nej. I och med att han nu inte bevarar så där hemskt mycket fred. Men det var kanske inte heller hans uppdrag. Han har ju andra uppdrag helt tydligt när han ska se ut som, jag vet inte, någon sex.
En annan agenda.
Ja, han har en annan agenda, men inte vet ni om han, tror ni alltså att Putin är medveten om, alltså det är helt medvetet det här att han ska gå hem hos kvinnorna?
Ja, överhuvudtaget. Jag tror det här manlighetsidealet och den typen av traditionella maktsymboler, så det förstås är det medvetet inte. Han är ju dum, nog vet han ju hur han ska liksom köra sitt race. Det är jag nog helt övertygad om.
Ja, jag tänkte att man skulle nog kunna avsluta här med den här fotografen som jag började med att tala om, Marika Kiviharju, för hon säger här i en intervju som jag läste att man kan ju också, hur man just fotograferar kvinnor och män på olika sätt. Och män ska då fotograferas så att de alltid ska se på något sätt stiliga ut. Och det lyckas man med om man har ryggen rak och blicken mot horisonten.